Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett, Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag tillfällde att jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkade det på olika vis. Jag behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
I dessa tider, jag kom då att tänka på, jag vet inte hur det gick till, på Jocke Persinen häromdagen. När man ringde till honom när han var stor som tränare och skulle kolla upp en häst som han hade till start. Och man sådär slentrianmässigt kastade ut sig, hur är läget, som man gör. Så svarade Jocke Persinen alltid lika.
Ja. Lika.
Och det är så det känns i dessa dagar. Det är bara en jämn smet. Allt är lika i dessa coronatider. Det fick man att tänka på Jocke.
Ja, det tror jag aldrig har hört någon annan. Jag jobbar ju med honom där också. Gjorde hans webbplats för, ja, det är så många år sedan. Men han var en av de första som hade en tränarsida. Och de här veckosamtalen, det var ju precis som du beskriver, Henrik. Det var precis så. Det är lika. Det är lika. Och han sa det alltid med samma... Det var så varmt och glatt när han sa det.
Ja, visst. Trots att det kan utifrån framstå som lite bistet. Så.
Påminner lite ändå om Karri Läderkorpi. Jag kommer ihåg när vi åkte och gjorde de här inspelningen av samtalen med Karri. En gång i veckan, jag och min fotograf Sven Ljunggren åkte ner till Halmstad. Och varje gång så när vi kom in där i taxi eller bil på gårdsplanen och han satt i trakten, så stannade han traktorn, öppnade dörren och så sa han alltid: vad fan har ni här att göra?
Mm. Ja, visst.
Och så körde han vidare med traktorn och så väntade vi en timma.
Det var lika.
Det var lika.
Ja.
Vad fan har ni här att göra?
Han var ju alltså, jag tror inte många, alltså det är många som inte kommer ihåg hur stor han höll på att bli där i mitten på 90-talet, Jocke Persinen. Vilka hästar han hade. Det var så Indian Silver, det var Trinity, det var Sugar Step, Mr. Quickstep. Han tog ju en trippel på Solvalla där i den vevan också, bland Stig och gänget. En väldigt coming man, och sen bara dog det ut. Vad hände, Magnus?
Ja, man kan undra. Jag hade ju mycket kontakt med honom där och jag... Dels så gick det ju väldigt fort uppåt. Sen vet jag ju inte, men han var ju... Jag har alltid tänkt lite så här med facit i hand, att han lite var travets svar på Janne Boklöv där. Som hittade V-stilen och liksom hade någon säsong där han liksom helt enkelt med en annan teknik, ett annat sätt att tävla, helt enkelt hoppade längre och presterade bättre resultat. Jocke var ju väldigt tidig med det här med pulsmätare och jobbade mycket med puls.
Mm.
Och det har ju kommit in mycket starkare inom travsporten och även inom vad det säger, Per Nordström säger, humanidrotten.
Just.
Även vi människor är ju väldigt mycket mer fokuserade på pulsen när vi tränar.
Alltså.
Och jag vet inte det här. Det här är ju en otroligt egen teori naturligtvis. Det kanske fanns andra parametrar kring det här också, kring Jocke. Men jag tror lite gärna där att de andra också hann ikapp honom.
Vad gör han idag? Vad gör Jocke idag?
Han lämnade in licensen för 2 eller 3 år sedan. Så jag tror inte han har någonting med officiellt med talsporten att göra i alla fall. Så jag vet inte faktiskt.
Någon vet.
Och hoppas att han mår bra. För att jag läste en artikel 2010. Där han beskrev hur han var vid den här tiden. Vill man bli bäst finns ingen tid för något annat. Man måste tävla varje dag och helst vinna varje dag. Jag jobbade 16-17 timmar om dagen, 7 dagar i veckan. Sov 3 timmar per natt. Jag blev folkilsken, grinig, och sådan är jag inte egentligen. Jag är en pigg, glad och pratsam person. Det kostar på ju, om man ska hålla sig där uppe. Det kanske det vi ser i dessa dagar när det är så irriterat i, som vi tycker oss notera.
Vi pratade om det för ett par veckor sedan här för mig, att oron i travsporten sprider sig och normalt sansade människor reagerar på märkliga sätt, till och med mitt i loppen eller i alla fall i starten av loppen. Som Berg där viftar med armen där, liksom, som man inte ser i travsporten normalt. I och för sig har jag sett det någon gång när Goop har demonstrerat genom att köra runt framför domartornet på Åby. Och jag har ju sett kuskar som har hytt, men även åt måldomarna och så vidare. Och jag har sett Göte Östlund en gång i tiden sprang över på mittentornet där, banomartornet, och slog pisken i bordet där så gubbarna stötsade upp ur sina stolar. Men ändå så känns det, ja, men det kanske hela samhället, det som vi upplever nu i samhället, påverkar naturligtvis även de aktiva i travsporten. Man blir ju less på mycket.
Anders Lindqvist, vår kära vän, gick väl upp i måldomartornet och satte sig och strejkade.
Ja, eller just det.
Någon gång på 70-talet, va? Ja, vi är alltså på vi fyller tresiffrigt. Avsnitt 100 är detta av Toto Sports podcast. Vi hade ju tänkt både kanske ditten och vi hade tänkt datten inför detta jubileum. Men, och att ni skulle suttit med mig här nu nere i skånska Peppinge som jag befinner mig i just nu. Men det gör ni inte på grund av det du just nämnde, det här tradiga vi har. Men vi gör det bästa av situationen helt enkelt. Vi hade väl tänkt att göra något specialavsnitt, men det blir mest ett vanligt avsnitt när allt kommer omkring.
Apropå 100.
Ja.
Så en av de roliga saker under veckan som gick var ju att Stefan Persson i lördags kväll tog sin 100:e seger för året, och det hade aldrig varit i närheten av tidigare. Han gjorde det med en ytterst fin treåring som heter Time to Love efter fina Love You More. Och det var hennes andra seger, och det såg ut som Stefan ägde banan på Jägersro i det loppet. Den var totalt överlägsen. Han kunde köra lite som han ville. Men alltså Stefan har ju legat så där kring kanske 40 segrar något år. Nu är han uppe i 100. Han vann sin 101:a igår i Halmstad. Och kört in 13 miljoner. Och mår säkert mycket bättre än när han var tränare. Nu har han några få hästar ihop med sin hustru Linda. Lite mer catch driving, mycket mer catch driving. Han har ju blivit anlitad av de stora tränarna på slutet. 100 segrar, det är en milstolpe för honom, det är en milstolpe för oss.
Ja, det är det. Och vill ni stötta oss så att vi förhoppningsvis kan göra ytterligare 100 avsnitt minst? Hur ska man göra då, Magnus?
Enklaste sättet är ju numera att gå in på trottosport.nu.
Ja.
Och följa instruktioner som finns på vår nya webbplats där.
Mm. Du låter som en myndighetsperson i dessa tider.
Ja,
följ manualen.
Ja, det är men vi har inga restriktioner. Vi har snarare rekommendationer. Då.
Vad var det bästa då, förutom Stefan Persson sen senast?
Ja, jag gillar ju faktiskt Västerbo Exakt. Som vann gulddivisionen, mycket överraskande. Elian Webb var ju storfavorit där i lördag. Men faktum är att den här Västerbo Exakt hade gjort ett fantastiskt lopp starten innan. Spurtade sylvast bakom Chianti.
Skulle du ha sagt förra veckan?
Ja, det borde jag ha sagt naturligtvis. Men jag trodde liksom alla andra storfavoriter skulle vinna. Men det som slog mig efter den här Roger Persson, tränaren, amatörtränaren, som blev intervjuad. Det går alltså att vara lugn och sansad och saklig och samlad i en tv-intervju och ändå komma med i tv. Man behöver inte gestikulera, man behöver inte vråla ut sina svordomar i parti och minut. Och man behöver inte skrika sig en galning. Roger Persson var samlad, kanske lite chockad. Ja, det var härligt att se den här amatörtränaren från Halmstad.
Jag tänker på det Lennart säger, det är ju det här uttrycket, branschuttrycket bra tv. Det har ju på något sätt när det kommer till travet blivit synonymt med att ta med personer som antingen inte kan prata därför att de är så berörda så att de faktiskt väldigt tydligt ber om att inte behöva prata, men man låter mikrofonen ligga i en och en halv minut där i alla fall. Det är ju inte alltid så bra tv tycker jag, så jag håller precis med Lennart. Sen Jag vet inte, jag gillade på något sätt ändå, utan att han såg kanske inte bättre ut än någonsin, men jag fick lite positiv feeling på diamanten i lördags faktiskt. Får se om det är rätt eller fel i det långa loppet, och Björn la på boots innan, så, men jag tyckte ändå att det fanns någonting i diamanten som jag tyckte det var ganska länge sedan man såg, även om man vann lopp i somras och så vidare. Kanske att det finns en hur ska jag säga, våg till. Det var ett dåligt uttryck i dessa tider. Men att han kanske kan hitta en vår till i alla fall.
Ja, jag håller med. Det var något lite rappare än tidigare och lite mer instinkt kanske.
Glädje, lite mer glädje.
Glädje också, ja.
Ja, men Stig har ju sagt ändå att vi har ju pratat om det och kanske fnissat lite. Att Stig höll diamanten så högt. Men Stig fick ju rätt när det gällde Victor Ytterle där, så att man får ha viss respekt ändå. Vi får se vad som händer. Men jag skulle säga det, i dessa tider av grått novemberväder och sådär, så ser man ju mycket ner i Frankrike, vad heter det, som Lennart twittrade ut snabbt där om Sobel Conways fantastiska avslutning i loppet i söndags till exempel. Det är många små grejer som man blir lite nöjd av ändå just nu.
Jag blev lite nöjd av Mats Nilsson, huvudstart på Jägersro. Det var uppiggande tycker jag. Som svarade upp mot Robertsbergs våldsamma attack. Att kuska på den här nivån måste kunna rätta in sig i volten. Alla andra utom Robert Berg klarade av det. På sin malmöitiska. Jag hade gärna hört lite mer av det. Ja, men sicken gnällerud.
Vi får inte glömma Per Nordströms framgångar i svensk uppfödningslöpning. Hästar som dessutom såg väldigt fina ut. Och det är uppenbart att Nordström har tagit ett steg som... Han har alltid varit en unghästtränare, men frågan är om han inte tagit ytterligare ett steg nu.
Mm. Fullkomlig dominant nu på Jägersro i den...
Det som Colini hade ensamrätt på förut.
Ja, men exakt. Ja.
Nordström ensamrätt.
Jag vill nog göra en liten sån här som det heter pudel också nu när dels Lennart pratade det här om att man agerar lite hetsigt och sen en koppling till det du sa nyss om huvudstarten Mats Nilsson där. Men jag reagerade ju väldigt kraftigt precis när man voltade i den här andra starten i V75-2 i lördags. När Berg viftade med sin näve, och så skrev jag en tweet om att vad är det som händer andra veckan i rad, skrev jag. Och det där handlade ju för mig om att jag trodde ju, man hade ju tv-sändningen gått ut och sagt att efter V75-1 hade ju Jorma pratat om att de inte hörde startkommandorna. Det blåste så mycket och de hörde inte startkommandorna. Och det var det jag trodde när Berg började vifta, så trodde jag att han inte hörde någonting, så han inte visste vad som hände. Sen när man fick höra vad han gnällde på och man fick se de här repriserna i tv, så är det väl inte jättelätt kanske att förstå den ilskan. Så att jag får backa lite där, det var...
Många trodde som du att det var en ytterligare en reaktion på att det hördes för dåligt. Men det var ju uppenbart inte det vet vi nu. Sen, ja. Jorma behöver ju inte höra några kommandoord, han kör ändå, va? Det. Jag menar, springspår, jag vänder och kör.
Ja.
Så alltså den där kritiken, om det nu var någon kritik, den lät märklig. Och det där dieselbilen han hade där, det spelar ingen roll om det är kommando. Den öppnar ju långsamt och körde till ledning efter en stund och så var det slut.
Ja, det kan man verkligen säga. Det var verkligen över när han hade kommit till ledningen där. Mm.
För några veckor sedan lovade vi, tror jag, konstig spelstory. Och nu har vi tagit oss till Åmål.
Lovade vi det verkligen?
Ja, jag tror för mig det.
Jo då, det är ju den här. Jag tror vi har pratat om den förut, Henrik, på den tiden du och jag surrade här.
Ja.
Men eftersom det är 100 så kan vi prata igen då. Det blir lite jubileumsavsnitt.
Ja, den är lite eftersökt också.
Okej, den 11 januari 1979. Jag jobbade då på Skaraborgs läns tidning. Det var mitt sista år där. Så blev travhästen Adir oplacerad i ett lopp på Axel. 3 dagar senare så lastades han på hästkärran igen av sin amatörtränare och delägare för en tur till Åmål. Det var dags för en ny start. Men Adil fanns inte med i programmet. Han var inte anmäld till start. Men han fick åka dit och starta i en annan häst namn. Stallkompisen Bäst Assedal var hästen som skulle starta. Och det där, så det var inte helt omöjligt att den här Toto-cupen kunde gått igenom, så det som blev en Toto-cup. De var ganska lika de där hästarna. 7 år, bruna, hade en vit stjärn i pannan. Med på den där turen till Åmål var även fruarna till kuskens amatörtränare och kusk och delägare. Och de skulle sköta liret. En av damerna klev in där i Totoluckan i Åmål och spelade 600 kronor vinnare på Bäst Assedal, som i själva verket var Adir. Och Adir var en betydligt bättre häst. Den andra damen plockade fram 400-ringar och gick in i Totoluckan lite senare. Bäst Assedal vann, eller om vi ska säga Adir. Och de två damerna hämtade ut nästan 18 000 kronor. Det där var ju en, ja, en kupp. Mm. Och de var ganska nöjda.
Hur länge?
Ja, inte så länge. För att vid sidan om det där så stod en tidiga ägare, en tjej, som tyckte det där är inte min gamla hästbäst, Assedal. Hon fick medhåll av Färjestadstränare Alf Nilsson, bror till den senare mer kände Stig H. Nilsson. Han hade haft Bäst Assedal i provträning, men var inte nöjd att lämna tillbaka den till handelsstallet i Karlstad. Nilsson ansåg att Bäst Assedal inte hade några förutsättningar för att kunna tävla. I ett vittnesförhör så sa Nilsson senare att han fattade misstankar direkt efter loppet, eller under loppet till och med, och gick ner till stallet för att titta på hästen, och då var han helt säker på sin sak. Då började snaran dras åt. SS dåvarande generalsekreterare Stefan Holmgren agerade snabbt. Han gav förbundets jurist, som på den tiden hette Ulf Nordin, inte att blanda ihop med travtränaren Ulf Nordin, och 3 dagar senare så dök utredarna upp på Axvalla. Amatörtränaren hade då beordrat att komma in till travbanan för att delta i provlopp med Bäst Assedal. I Åmål hade denne Bäst Assedal vunnit på 1,25,9. I provloppet på Axvalla, som jag själv såg, kom Bäst Assedal i mål på 1,28,6 i mycket dåligt trav. Det var ganska uppenbart att Bäst Assedal inte var hästen som vann i Åmål. Meningen var att också Adil skulle vara med i det här provloppet, men han fanns inte med på transporten, och STCs utredare åkte då till stallet en bit från Axvallatravet, och där stod Adils box tom. Det visade senare att dagen efter loppet i Åmål så hade man kört Adir till slakteriet i Skara. Som tack för hjälpen att han fixade 18 000 kronor åt ägarna, trodde de, så fick han sona med livet som insatt.
Herregud, var det så illa?
Ja, och man blev förvånad när Adir kom in. Han var skodd och hade broddar i skorna. Och normalt brukade ägarna till slaktdjur se till så att skorna avplockade. Och hästen var pigg, enligt veterinären skrittade han upp mot den obehagliga döden. Han hittade inget fel på hästen och var väldigt överraskad. Så, därmed var ju väl saken avgjord, tyckte STC, som agerade snabbt. Ni hörde vad jag sa, snabbt. Mm-hmm. Gav ägaren och amatören och delägaren livstidsbeträdande förbud. Det var styrkt. Sen blev det här också ett civilt åtal. Åmåls tingsrätt, jag var på plats då. De hade kallat in en pensionerad domare som heter Gustav Eriksson. Kallades för Gustav Vasa Eriksson. Och han skulle leda förhandlingarna eftersom han var travintresserad och en ofta sedd gäst på Åbytravet. Erik Overs försvarade Göteborgsadvokaten, försvarade en av de åtalade, och han kallade in sin vän Birger Widell som sakkunnigt vittne. Den här Bäst Assedal var en paradgångare, paradtravare, som sprang rakt med sina framben. Och då frågade Overs Widell, kan Widell förklara för tingsrätten hur en paradtravare springer? Och då la Widell huvudet på sned och svarade, paradtravare? Nej, det där har jag aldrig hört talas om. Alltså det var ganska kärvt där i tingsrätten, tror jag. Åklagaren Sten Styring, chefsåklagare i Vänersborg, hade svårt att få hål på försvaret. Bland åhörarna satt STCs mångårig generalsekreterare Erik Rallén och antecknade alltid med blyertspenna. Och han bad i en paus att få en pratstund med chefsåklagaren och gav honom en hjälpande hand. Och under slutpläderingen vände Sten Styring på allt, så att de blev ju fällda till slut. Jag tror de fick 3 månaders fängelse. Och de åtalade kvinnorna fick villkorlig dom och 50 dagsböter. Nu överklagades domarna och istället för fängelse blev det 100 dagsböter vardera. Hovrätten menade att det sänkta straffet berodde på att de var avstängda på livstid från landets travbanor. Det hör till saken att 3 år senare mötte jag den livstidsavstängda amatörtränaren på Axel. Han var inblandad i en häst i ett storkampionat. Och iförd lösskägg följde han det där loppet på publikplatserna.
Som klassiska Vasaloppet. Ja. När första kvinnan som... Eller, ja.
Slutsatsen är att Bäst Asserdal vann under sin karriär 1 lopp 18 starter. Och det var den segern som stallkompisen Adir fixade. Adir mötte döden utan att få vara en vinnare. Han blev 2-5 gånger.
Mm. Ja, det är lite av varje den här historien, verkligen.
Ja, det var...
Står Bäst Asserdal fortfarande på en seger i...
Ja, jag har inte tittat på det.
Nej, jag måste göra det nu direkt. Jo då, det gör det.
Ja. Uh-huh. Jag hade en mycket god vän som tyvärr är bortgången, som hade 2 hästar, 2 tvååringar ihop tillsammans med den här amatörtränaren. Och de där hästarna fick också livstids startförbud, så att han blev helt lottlös där, min gode vän.
Ja, fascinerande story, får vi säga. Hostackas Adir.
Ja, fy fan säger jag. Uff.
På tal om en kortis här, på tal om domare och regler och tok, höll jag på att säga. Vi har uppmärksammats på något i veckan här. Distansering togs ju bort för några år sedan. 2016 nämligen. Men hur ser det ut likväl i reglementet?
Ja, det var ju faktiskt vår trogne lyssnare Strappa igen här som uppmärksammade mig på att man tog ju som sagt bort det här till 2016 var det väl, men i tävlingsreglementet som gäller för 2020 så står det mycket tydligt och klart under paragraf 67 vad som gäller kring distansering. Så att i reglementet har vi fortfarande distansering.
Men och vad betyder det?
Det betyder att man ska komma i mål, är det 20, det här har man ju kunnat tidigare, men jag har ju slutat komma ihåg det eftersom inte jag trodde det gällde, men det är 20 hästar som inkommer på en totaltid mer än 20 sekunder efter vinnaren ska distanseras. Och det innebar väl också att då kunde man inte få prispengar, va? Om jag minns rätt.
Men den där 500-lappen som inför, den får man även om man är... Ja, nu, det, ja. Distanseringsregeln har kommit tillbaka, eller hur...
Jag vet ju inte, jag har inte gått tillbaka och tittat i de reglement om den så att säga infördes igen då, och det har vi säkert några lyssnare som har koll på i sådana fall, eller om ST har missat att ta bort den, eller om det är kopplat till någon spelform som införts, till exempel kanske Top 7, jag vet inte.
Ja, det kan man ju tro. Alltså, det skulle mycket väl kunna hända i Top 7 att ett antal hästar blir distanserade, galopperar tidigt, och då finns det ingen sjunde häst.
Det står så här, ska jag säga då, i formuleringen, den sista punkten är under paragraf 67, så står det, distanseringsreglerna gäller inte heller för häst som inkommer på plats i totalisatorspelet.
Nej, men sjunde plats.
Mm.
Det måste ju ha hänt då när man införde Top 7, när man tog bort den här distanseringsregeln. Ja, någon vet säkert. Jag har inte tänkt på det.
Nej, det var Strappa som har lusläst reglerna, reglementet, och hittade den här lilla diskrepansen. Vi får väl se, som sagt, om det är någon som vet. Och då kan väl du en mailadress, Henrik, va? Du är bäst på att komma ihåg vår mailadress.
Fast jag säger ju fel varenda gång. Podcast, ja, du ser, podcast.hotelsport@gmail.com.
Jag tror att vi kanske kommer att hitta lättare e-postadress framöver. Så att vi kanske ska ha två för enkelhetens skull.
Ja, just det. Ja, då har vi rätt ut det, eller om vi inte har gjort det, om distansering. Jag tror vi får prata längre än vanligt om varje häst på bokstäverna den här veckan, eftersom vi har kommit fram till två ganska knepiga, så att vi fyller ut segmentet ändå. W och X är vi alltså framme vid. Ja, i alla fall en av dem var väldigt knepig. Vad har vi? Vem vill börja?
Idag vill ingen börja.
Kör du på W, Magnus?
Ja, jag har... Alltså W är ju säkert... Det här känner jag ju att det här är säkert lättare. Det här är nog lättare än man tror. Eller alla andra kanske tycker att det är så givet här. Men jag... I mitt huvud, jag fick upp två hästar. Den ena har vi pratat om flera gånger. Wiretapper. Som jag tycker är ett av de coolare hästnamn som har funnits.
Mm, verkligen. Elitlopps 2 1977.
Ja, och... Ja, och man har ju möjlighet att också kunna se Wiretapper i alla fall i ett lopp där som finns från USA där. Det är häftigt att se gamla travare, svartvita travare. Sen
får jag säga om Wiretapper?
Ja.
Han köptes ju av Sören Rudin, var nästintill utdömd som treåring där i USA. Och Sören Rudin var väl där på uppdrag av någon hästare som backade ut, och Sören fick ju ta hand om ägarskapet själv. Men Wiretapper är ju då, kan man kanske... översätta som telefonavlyssnaren eller något sånt där, va? Och namngavs ju då under Watergate-skandalen i USA.
Precis. Och sen så en häst till där som poppade upp, det var Window V. W på slutet också där i det vet.
Just det.
Lovande var ju en sån där, om jag minns rätt nu, så var det väl året efter... Kan det ha varit det? Två år efter Tangen. Så vi har ju pratat om Tangen som en tvååringsfenomen. Men sen kom ju Window V där, om det var ett eller två år senare. Som också var ett sånt, inte alls jämförbart naturligtvis. Men det var ändå en sån här häst, en tvååring som vann en massa lopp och sådär. Så jag minns att jag...
Amatörtränare var Gullrik Jonsson.
Precis. Mitt första besök på Axevalla faktiskt, en storchampionatssöndag. Jag har berättat om tidigare det här kaffe... incidenten som hände med mina föräldrar då. Men då var i alla fall även Window V skulle starta där på Axevalla.
I tvååringsloppet då alltså?
Ja, ja, precis.
Ja, den rusade ju runt och vann de flesta loppen där som tvååring. Vann stora treåringspriset också faktiskt, som treåring. Ja.
Apropå Wiretapper så gick han ju tragiskt bort dagen innan kriteriet som Sören vann 1978 med Ecti Bowler. Mm. Och om jag minns rätt så var det första gången som man promenerade tillbaka med en kriterievinnare. Sören och Hacke Olander vid varsin sida skötaren. Och till ett enormt jubel. Och jublet innefattar naturligtvis en hyllning till Wiretapper.
Just det.
Vi pratade om Virana förra veckan med enkelt V. En av hennes döttrar hette Winda Spin, född 1975. Och det var en lysande fin häst som vann 27 lopp. Tyvärr skadade hon sig illa ganska tidigt i karriären. Jag tror till och med hon bröt ett ben, men hon överlevde det där och fick ju fina hästar som mamma. Little Brown Jug vann 14 lopp och vann det första sto-SM:et. Sprang in nästan 600 000. One Moment Later, 17 segrar, 1,2 miljoner. Och Translator, 20 segrar och 900 000 nästan. Winda Spin var uppfödd, delägdes i alla fall av Roger Grundin. Och alla de här avkommorna föddes upp i hans regi där tillsammans med hustrun Yvonne. Låt mig nämna två andra. Vaja Rodney, av det enkla skälet att det var mitt första travlopp så körde jag just Vaja Rodney.
Oj.
Ja. Ser man på. Tvåa blev jag. Fick stryka av Lilleman Forsberg förstås i ett journalistlopp. Jag vill också nämna Vava Kinney. Av det skälet att hon startade i Örebro ett lärningslopp med Hans Nyman och vi åkte dit för att vi trodde hon skulle vinna. Och jag lyckades, eller ja, avstod, ja, nästan bedrägeri var det, ett barnrop till ett av mina syskons dotter skulle döpas. Men jag skyllde på något och tog mig till Örebro och spelade Vava Kinney som var först en enda gång i loppet och det var den sista centimetern in på mållinjen.
Förlåten tycker jag. Är barndop, det svär man ju i alla kyrkor som finns här, men är det kanske det mest färglösa som finns?
Ja, jag tyckte väl så. Om jag fick välja på Vava Kinney och barndopet så valde jag Vava Kinney. Men,
ja. Ja. Ja, jag kunde inte hålla mig där. Ja, ja, och det är allt.
Ja.
Ja. Jag har sparat några i alla fall då.
Ja,
faktiskt. Nej, men det här fina stoet Wild Honey är ju ganska färskt också. Får vi en sen häst.
Absolut.
Ja. Kennel Lam till trots, det var ju en så härlig travare och det kunde blivit så mycket mer också. Det var ju en underbar häst faktiskt, Velino Boko. I det klassiska derbyt från 2007 kan det ha varit det. Dålig koll på dem. Någonstans där. Nej, det kanske var senare.
Jag stod tillsammans med Stig och Johansson då, som trädde på inneplan. Det var ganska hårt i mål. Det var väldigt hårt. Jag hade förhoppning att Velino Boko hade avgjort det där. Det var en mycket god vän till mig som ägde hästen. Men Stig och sa fan och så gick han. Så då förstod jag att han hade förlorat.
En annan derbyhäst en gång i tiden, Vibrantus. Först utanför pengar. Först utanför pengarna i derbyt som Big Spender vann före Magdalena Eifta 1985.
Och lite hårt diskad i sprintermästaren.
Ja, kungakannan va?
Nej, sprintermästarens försök. Va?
Men han var också...
Mot Kallit.
Jag såg igår nämligen, och blev förvånad för jag minns det inte, att han var diskad förträngning inkommen som tvåa i just kungapokalen som Rebur vann det här året. Ja. Minns ni detta?
Nej.
Nej.
Däremot så blev han diskad i ett försök orättfärdigt diskad tyckte jag då i alla fall.
Ja.
I sprintermästare.
Mycket diskade åt förträngning helt enkelt. Workaholic.
Ja, Workaholic tänkte jag på.
Ja. Och så en som mitten på 80-talet där, när det inte kom så mycket bra amerikanare till Elitloppet. Det var ju mycket flera år i rad där det var sur om att det var ingenting att ha de här. Innan då Merklobel kom 1988. Men jag minns det så väl i det här 1985 Elitloppet i tröstfinalen. De visar mycket stor begränsning de amerikanska hästarna. Även Wally Arne är trött nu här. Och det har inte varit något tempo alls. Säger Bosse Blomqvist där i tröstfinalen som matiné vann. Wally Arne var med i Hamburtonien i alla fall. Och uppenbart då i Elitloppet 1985. Ja, det var det hela. Då går vi till X. Jag har bara en. Jag har bara en.
Jag har alla.
Ja.
Varsågod då.
Ja, nej, jag misstänker vilken du tar, Lennart, så att jag lyckades plocka fram en annan. Ett litet hyfsat fint sto som heter Exquisite Chocolate. Det var en sån där som jag kände lite dåligt samvete för när man spikar en häst och så får den bestämma. Det var en Hugo Åbergs kväll. Får bestämma ett sprinterlopp och ramla undan. Om man har spikat och man känner, nej, det var inte ens kul liksom. Det var lite som Opulent Tile i lördags.
Ja.
Det var ett skolboks exempel på ramla undan. Faktiskt.
Det kan man säga.
Ja. Ska vi spara Lennart till slut då, så får du se om du har någon i Falun.
Ja. Alltså det är ju märkligt ändå att det var X var en av de lättaste för mig. Och jag kan inte, jag ska ta hjälp av lyssnarna bara lite grann. Därför att en del grejer fattar jag inte varför jag ens minns. Men Xperia Knick, Oaks 3 2017 tror jag, vann ett av uttagningsloppen till Oaks. Och sprang in en dryg miljon. Det är en ganska färsk X-häst. Sen Xerxes Agrup.
Ja, just det. Den är ju, ja. Vem hade den nu?
Ja, Olle Goop hade den ju på slutet, eller inte på slutet, i mitten någonstans. Men den började hos Anneli Mårtensson. Och sen var det Olle Goop. Och där blev det väl någon V75-seger, tror jag, va? Ett par stycken till och med, i början på 1998. Så att han kutade in 860 000 och kämpade på. Sen har jag... Det är en sån här häst som jag kommer ihåg från min tid på Romme. Man är uppväxt på Romme där. Men därför att hur ska man uttala det här? Jättekonstigt. Men hästen X-Ray, som faktiskt ändå sprang in nästan 400 000. Och uppfödd av Sune Hammarin i Krylbo. Också ett namn, ganska ett sånt där som man upplevde förekom ofta på så här uppfödarsidan. Man tänkte, Sune Hammarin och så. Men när man går in och kollar, så Sune Hammarin, han står som uppfödare på 6 hästar.
Okej.
Och däribland då så Mr. Fastek. Nu pratar vi hästar på M här då, men Mr. Fastek, som nästan sprang in i 1 miljon. Var sån här stammis på Romme Rättvik. Och sen Lövgårdens Vilma, som var den mest framgångsrika uppfödningen Sune hade där, som sprang in nästan 2,5 miljon. Så det var ju lite lustigt att man ramlade in på den. Men sen har jag då, som jag inte alls kan förstå, och det kanske Lennart kan hjälpa mig med, eller någon lyssnare. Xenia Speed. Det var den första hästen jag kom på. Det är bara så här, kan jag komma på någon häst på X? Xenia Speed. Men när jag går in och tittar på Xenia Speed, så det går inte att hitta någon fakta bakåt, annat än att hon sprang in 189 000 och vann 10 lopp.
Men hon borde väl heta Xenia Speed och inte Xenia Speed. Xenia Speed.
Nej, det kan, Xenia Speed. Det här med hur när man börjar på X, det tycker jag är så svårt. Så att det är möjligt. Men jag vet inte varför jag minns henne riktigt, för det är så länge sedan också. Men det var det första som poppade upp. Så att någon får gärna höra av sig. Vann hon något lopp så där stort? Hon sprang som sagt in 189 000. Kanske vann V65, jag vet inte. Ingen avkomma som är någon känd heller. Men i alla fall, Xenia Speed, min sista.
Ja, nu kommer den.
Ja, den mest givna av alla naturligtvis. Sante. Robert Westergren, store svarte hingst.
Har det uttalats Xante då ju?
Xante, ja. Ja, Xante sa vi kanske. Ja. Nåväl. Robert Westergren var ju en lite egen man. Han ville ha en hingst efter Bullwalk, efter avelsgiganten Bullwalk. Och köpte då Chefen. Och det var en meritlös häst egentligen. Och blev ju inte godkännande med 25 i rekorden sånt där. 25 och 9. Tjänade 16 000. Blev inte godkänd naturligtvis. Det är lite tibur över den här Chefen. Men han betäckte sina ston. 10 ston hade väl något sånt där. En av dem var Bajadär, som blev mamma till Sante. Som blev mamma till Salut. 29 segrar. Tur. 24 segrar. Och Vasa. 13 segrar. Sante var den stora stjärnan i syskonskaran. Han vann 52 lopp. Gjorde 272 starter enligt statistiken, men det ska man ta med en nypa salt, för det var många hitlopp på den där tiden och ibland fick han springa 3 gånger samma dag. Han vann bland annat Silverhästen 3 gånger i rad. Och det var väldigt viktigt. Silverhästen är väl nu på lördag.
Just det, ska vi prata om lite senare.
Ja, det var väldigt viktigt att vinna 3 år idag, för då fick man det ståtliga vandringspriset och det ville Robban till varje pris ha.
Ah, okay.
Han körde själv första gången till seger, satt upp Bernt Lindstedt andra gången. Och så skulle han vinna 3 år på raken, och vem skulle då köra? Jo, då valde Robban Nisse Sundin. Alltså, och jag måste säga, minns det där. Jag hörde på radio nämligen. De direkt refererade detta lopp på radion, kan ni förstå? 1967, jag var 17 år. Och jag kommer ihåg hur dramatiskt det var när Nisse Sundin tog ledningen, så pullade han upp i svängarna, sa kommentatorn. Och så drog han på rakorna, det var ju ganska klokt. Och hästen vann då sin tredje raka seger. Hur många elitlopp då? 7 tror jag, va? 7 elitlopp var med. Han debuterade som 3-åring. Med vinst på Solvalla. Yngve Eriksson körde. Han vann som 12-åring sitt sista lopp på Jägersro amatörlopp. Bosse Liljegren körde. Alltså 26 olika kuskar körde samt. Men mest minns jag ändå en förlust.
Det är typiskt.
1967. Färjestads jubileumslopp. Skilje hit.
ska vi verkligen gå dit? Jo, det är jubileum, så det ska vi.
Lilma och Vilvan.
Är det jubileum så är det.
Får jag ta en till på när jag ändå...
Det tycker jag.
Sante Per. Den har ni aldrig hört talas om.
Nej.
Ex-Sante Per. Han är Sante som morfar. Men han kom aldrig till start.
Ja, härligt. Då var det V och W och X. Då är det Y och Z nästa gång, va?
Ja, det är, om vi ska gå efter alfabetets ordning så har du alldeles rätt i detta.
Mm. Då kommer det kanske vackraste hästnamnet jag vet.
Ja, vilken teaser.
Ja.
Visar en mycket, mycket klar begränsning de amerikanska hästarna. Även Wally Örn är trött här. Det har ju inte varit något tempo alls.
Du var inne på Silverhästen och det körs ju två anrika lopp till helgen på Solvalla. Vi ska lyssna lite på ett Solvalla Grand Prix från förr här.
De är iväg snabbt ut, ett superplay med två The Onion på utsidan. Sedan kommer fem Oaky Rogue och sex Evita Broline. In i första sväng med sex Evita Broline i ledningen, följd av ett superplay invändigt sen två The Onion. The Onion har fem Oaky Rogue på utsidan som invändigt följs av tre Sussi Håleryd. I andra spår sen fyra Solohagen, därefter har vi åtta Speedy Gax och sju Martini. På väg in på upploppet i några längders ledning, sex Evita Broline. Invändigt kommer sen två The Onion. Det är sex Evita Broline som närmar sig två The Onion och ett superplay. Det är fortfarande sex Evita Broline följt av två The Onion och ett superplay.
Vilken upplaga, det är lite oerhört i skymundan. Solvalla Grand Prix 1983, ja, Evita Broline. Alltså segrade före bland annat The Onion. Otroliga hästar.
Det är som ja. Det är elitloppet ju. Det är elitloppet 1984.
Ja, nästan. Visst, ja.
Men det är det alltså på fredag är det. Alltså det är ofattbart för mig.
Undanskuffat till
man
kör fredag kväll.
Travets elitserie. Det platsar inte i travets elitserie.
Vilken otrolig upplaga det är också.
Ja, och vilka hästar alltså. Och så det placerar man utanför V75-spelet dagen innan på kvällen. Hur fanken tänker de?
Det fanns väl någon slags tanke inför säsongen då med publik och så här. En del har ju vurmat för fredagkvällar, men jag vet inte. Som det är nu så blev det totalt iskallt.
Vi har ju vetat under lång tid att vi inte skulle, eller travet som alla andra, inte skulle kunna ha någon publik. Då borde man väl ändå tänkt om och lagt det här loppet på lördag.
Men ja, nej, det är faktiskt...
Synnerhet nu när man ser startlistan, det är ju... Alltså att placera Power och Ecuride och Magnus häst, Brother Bill utanför kupong eller utanför V75, det är ju känsligt.
Ja, det är hemskt faktiskt. Aitos Kronos också är med och det här fina stort My Lady Grace och Clickbait. Det är otroligt faktiskt. Men vad har vi Ecuride då för dagen?
Ja, han såg ju inte helt perfekt ut i Norge senast, hade lite problem med kurvorna, vann ju ändå ganska enkelt. Men...
Och hackade då på Vincent till slut, ja, gången innan.
Ja, han är inte den där lysande, skinande stjärnan som i somras, han har inte varit i sina senaste starter. Och säsongen blir väl allt längre, men de är väl fortfarande inne på att starta i Kriterium Continental. Och därför vill man nu testa honom då på Solvalla. Ja. Mm. Och så fick han bakspår dessutom.
Ja.
Jag tycker det är knepigt med Ecuride därför att jag tycker nog inte att alltså jag tycker ju Ecuride är en fantastisk häst. Det har jag väl sagt så många gånger. Men samtidigt så har han inte sällan tycker jag ändå haft en tendens att kanske inte se så där 100% ut i sitt rörelsemönster. Men han har ju ändå varit fantastiskt bra. Det är min uppfattning i alla fall. Sen om han har sett sämre ut eller inte på slutet, jag tycker inte riktigt att jag ser det med mina ögon i alla fall. Men det är möjligt att han är sliten och att det då de här loppen ändå har påverkat honom. Men det har blivit mycket snack på slutet att han liksom har börjat se så dålig ut jämfört med tidigare. Det kanske är nyanser som inte mina ögon ser då. Men han har lite det rörelsemönstret också, så det blir ju, intressant att se hur han ser ut på fredag.
Extremt spännande ju, verkligen. Och som sagt, med bakspå och riktigt bra konkurrenter. Tar han ledningen här, Brother Bill?
Det var en fråga det.
Ja. Du är Brother Bill ansvarig, du märker
ja,
det va?
Jag tror ju, jag blir ju väldigt förvånad om inte, alltså Jorma kommer ju att skicka vad som går. Och han har ju ett bra spetsspår där, spår 5 också, så att
det är bra med startbil, då behöver man inte bry sig om kommandorden, det är bara att köra.
Ja, precis.
Nej, precis. Och Jorma är väl världsmästare på att bara köra också. Där har han väl ingen konkurrens.
Det är det han har gjort i 50 år snart. Kör. Ja, spännande blir det.
Vad var det? Vi pratade i veckan nu. Vad sa vi om Jorma? Jag läste något om Jorma. Han hade vunnit över 200 lopp.
Ja, det var hans hustru Päivi som la ut lite stolt då. Det förstår man ju. Vunnit över 200 lopp i sedan... Ja, det var i 33 år i rad. Vad höll han på med innan då?
Ja, det kan man ju undra.
Ja, vilken otrolig segerlista det är alltså i Solvalla Grand Prix. Börja där från Evita Broline. Året efter vann Viroid, Hans CV, Indus, Attastar L. Francesca Star 1988, vilket...
Oh. Kalle Halvar.
Ja, vilken
häst. Det måste jag måste ta flika in en, eftersom vi säger att det är ett jubileum. Så. När jag gick i 9:e klass, då fick vi ett gäng nya klasskamrater. Vi var en ganska liten klass jämfört med alla andra och hade varit i hela grundskolan. Men då fick vi alla nya. Och bland annat fick vi in en kille som vi döpte då, som man gjorde så där. Man gjorde det enkelt för sig. Han kom från Norrland, så han blev norrlänningen.
Ja, det var...
Och när han fick höra att jag var väldigt travintresserad. Jag var väl ensam, jag och min mattelärare Per Wallin. Vi var väl de enda två som visste vad trav var på hela skolan där jag gick. Men då kommer denna norrlänning, Thomas hette han. Ja, min pappa, han är med på en häst nu. Ja, vad heter den? Ja, den har inte startat än, men den heter Francesca Star.
Nej.
Och då tänkte jag, ja, man visste folk är med hästar och så vidare. Men ja. Sen kom ju Francesca Star igång och blev en rätt så bra häst. Jo, det var norrlänningens pappa som var med på det.
Otroligt läcker stor. Men jag fortsätter. Atlas Fighter L, Bow Spirit, Union Shark, Anders Crown, Skopiad, Sugin, Mr. Spender, Gentle Star, Jupiter Hornline, Kodak, Victor Tilly, BVT Magic, Abanoas. Jag kan hålla på hur länge som helst. Vilken segerlista det är alltså. Har ni någon favorit?
Ja, det går inte att ha någon favorit. Men jag gillar ju Gentle Star. Och framförallt gillade jag hans tränare kusk Gunleif Tollefsen. Jag var hälsa på honom någon gång. Jag tror han höll till i Trondheim. Inför något Åby Stora och sånt där. Jag fick åka med på flakvagn där. Han tränade några hästar framför en flakvagn. Och en ytterst sympatisk, är förmodligen sympatisk fortfarande. Och jordnära norrman som tyvärr inte hade den där framgången i elitloppet som han hade önskat honom.
Jag minns 1998 väldigt väl. Sune Nilsson, Masen, som vann ganska överlägset till slut med sin Kodak.
Just det.
Skällde där och det var ett härligt lopp. Har du något speciellt minne, Magnus?
Det var två saker som slog mig. Dels så det här första priset nu som på fredag och är 300 000. Har det varit så mycket mer än det någon gång? Alltså med tanke på pris...
Det har varit uppe på 500 000 har det varit uppe på i många.
Ja, det är så, ja. Ja, för jag tänker att det är sådana... otroligt bra hästar genom åren och när man ser det nu att det är inom citationstecken och bara 300 000.
1999 höjde de till 500 000 och sen sänkte de plötsligt 2013 då till 400 och i fjol gick de ner till 300.
Det är ett lopp man inte vårdar då. Det kom bra hästar ändå. Mm. Men det som slog mig, det var så många bra hästar som Lennart sa, men Hans CV.
Ja.
Häst på H. Den hade jag ju tappat också. Fylking.
Ja.
Oj. Men häst jag gillade mycket, men den tappade man bort.
Och konung Karl den 16 Gustavs silverhäst då också går ju på lördag. Också många fina vinnare genom åren. Vi har hittat en bild på när konungen var på plats 1983. Kan vi lägga ut.
Imposant.
Ja, vann före Mastodont och Rodney Express.
Var en tung förlust, Mastodont.
Ja, Har han varit på plats efter det, undrade vi, den gode konungen.
Du får ta kontakt med hovets presschef.
Ja, just det. Jag tror
jag
faktiskt
inte. Jag har sett honom på någon bild med Stig och Johansson i stallet. Det kanske var det året. Han kanske bara varit på Solvalla en gång, den gode konungen. Men...
jag tror att han var på det här fan-galan också.
Ja, men det var ju 82, va? Eller var det 83?
Fan. Ja, ja, någonstans där.
Ja, men det var inte samma tävlingsdag.
Det kanske det var.
Ja, jo, men det tror jag att det var. Carola och hela den här jätte-Remy Nilsson-grejen där. Hans, det får man väl ändå säga, en stora triumf. Han har gjort mycket bra, men det var en häftig grej.
Gustav den femte var en betydligt, betydligt frekvent gäst på Åbytravet. Han hade ju någon sommar ställde där på Säre och åkte gärna till Åby, så blev det då kungapokalen. När jag flyttade till Göteborg 1980 till GP så var det en toalett där. Alltså vi hade ont om toaletter där på gästrum och pressrum. Och det var en toalett som alltid var stängd. Alltid sån här röd liten halvmåne. Mm. Och efter något år där så frågade jag, varför den där toaletten stängd? Det kan inte sitta en snubbe där alltid. Nej, då fick jag det svar att det är konungens egen toalett. Ja, men han är väl aldrig här. Nej, men det är Gustav den femtes toalett och den har stått oöppnad sen han lämnade Åby för sista gången.
sen han gick ut för sista gången. Alltså.
Vinner då Verri Kronos den här upplagan på lördag?
Han har väl också fått bakspår som Ekeridé.
Jag kommer nog att en av de hästar jag tänkte ta i V75 genomgången den här veckan är faktiskt Saren Fas. Mm. Som jag gillar och som jag skäms lite över att jag tappade bort lite grann här när han vann på Örebro. Det var lite slarvigt. Satt fast senast. Har ju en ruggig trudelutt till slut den här. Och det kan nog kanske bli kört lite så att det kan passa Saren Fas. Så att jag tycker det är det roliga idén i det här loppet. För att som sagt, Verri Kronos hamnade ju bakom From the Mine och Cyber Lane som väl ska slåss om ledningen här. Och sen ska Erik bestämma sig för när han ska gå då.
Och där bakom lurar då Saren Fas.
Ja, det känns så här att det här loppet känns ju inte som att det kommer att gå långsamt. På något sätt, antingen bestämmer sig Johan, om det nu är han som tar ledningen. Det är ju inte säkert naturligtvis. Men att det gäller att hålla tempo. Och inte låta Verri Kronos komma fram för enkelt. Mm. Och då är det Saren Fas. Maybe.
Spännande. Vad har du mer då?
Ja, jag sparade medvetet. Jag mörkade lite där när jag sa att det var så otroligt svårt på W. Men det finns ju en riktig favorit. Wild Love.
Just det.
Och hon är med nu i Baroness Karsks lopp som är finalen i Storeliten där. Första V75. Hon har ju varit fantastiskt bra länge nu och jag tycker hon är jätteintressant i ett lopp, så det kommer nog bli rätt så jämnspelat här och jag tycker det är spännande att ta ställning och bestämma sig för en häst i det här loppet, annars ska man nog ha 3, 4, kanske till och med 5. Så att Wild Love tycker jag är riktigt rolig. Generellt i omgången så är det ju några rätt, så kommer vi att få se några stora favoriter där med Global Agreement, Peter Untersteiners häster i V75-2. Och senare kommer ju också Seismic Wave. Men jag, och sen också en annan stor favorit, men det tycker jag är omgångens spik ändå. Oavsett hur stor favorit hon till slut blir. Men Timo Nurmos 4-åriga stor Chicharita i V75-4. Vilket intryck det är på den hästen. Alltså. Där är det bara att köra för Jorma också. Han ska bara se till så att det inte blir någon gunga från början. Sen är det bara åka.
Startgalopp som på 4 är ganska givet.
Ja, det är Lennart varnar. Ja. Nej, men hon verkar förnuftig den här.
Ja, men 4 med det. Nej, det där tror jag inte på.
Bara 4 hästar på volten.
Ja, hon har ändå på 4.
Ja. Ja, det är sant. Ja, då har vi någonting där.
Sen var det Saren Fas där då i V75-6. Som är de tre hästar som jag tycker är de hästar som har kommit hittills till mig tidigt i veckan. Mm.
Hur kan det bara vara 11 hästar i den här diamantstorfinalen? Det är ju alltid 15 i varje försök med. Och nu när det är final så kan de inte fylla loppet. Hur går det till?
November.
Ja, otroligt.
Ja, det är en väldigt intressant fråga. Det har jag inte tänkt på, men det har du ju alldeles rätt i. Det har ju kvalat hur många som helst.
Ja, var det två en vecka inom kupongen som var fulla?
Ja, precis.
Aj, obegripligt. Ja.
Är Miley med där?
Nej.
Han valde ett annat
Miley lopp. Miley är med i V75-5, hon är med i silverdivisionsfinalen.
Han valde det istället.
Var det inte konstig anmälning? Kan vi få se en struken häst här möjligen till lördag? Var hon verkligen så hon fräsch ut?
Ja, det har ingen uppfattning om.
Nej, jag tyckte inte alls att hon såg bra ut faktiskt. Det var inte alls samma häst som tidigare. Så visst blev man förvånad att hon är anmäld igen. Nu var ju banan på Jägersro var ju ganska hård. Och i många hästar, det var mycket galopper och sånt där. Det är möjligt att hon inte riktigt trivdes på banan då.
Nej, men det var ju ändå huvudstartens fel, så att det är inget att tjafsa om.
Ja, det har du rätt i.
Nej, Mats, men han kommer inte åka upp nu på lördag och vikariera.
Startbil va?
Ja, dessutom det va. Han kanske sitter med i den där bilden. Det är många platser i den. Han kan sitta där och vinka lite.
Det slår mig också de här första dagarna med de här dressarna i programmen. Att ju, det hajar till många gånger att, aha, har han bytt dress alltså? Det är en del som inte riktigt ser ut likadant på.
Henrik, ja. Du känner igen alla dressar, alla kuskar. Du vet exakt vilka dressar de har, eller hur?
Ja.
Det är fan att titta på de där teckningarna då.
Ja, det, Johan Untersteiner till exempel är väldigt, väldigt svart. Det står dessutom att han har en svart dress som grundfärg. Det är också konstigt.
Ja, det är ju konstigt.
Ja. Joakim Lövgren såg jag i princip hade en röd dress med lite blåa inslag. Tänkte jag att nu har han en ny dress, men nej, hade ju sin.
Ja, jag läste någon som klagade på det där också, att tecknarna hade haft en dålig dag eller.
Ja, vissa har
det väl ingen tecknare kanske.
Nej.
Det är inte en färgblind som har fått den där uppgiften, för då då blir det jobbigt.
Ja. Ja, det blir
ju extra jobbigt också nu, om de nu ska hålla på att ändra på de här kuskdressar och allting. Om man då inte, jag måste lyfta in det här nu. Jag reagerade i onsdags när jag satt och hade ATG-sändningen på och tittade lite på V86 om jag skulle spela eller inte och så vidare. Och hör bara ljudet ifrån TVn och referatet ifrån Bergsåker. Och det rabblas bara en massa hästnamn. Liksom bara hästnamn, inga nummer, och jag tänkte, men vad är det jag hör? Och så tittar jag, då var det ju lopp 4 som pågick på Bergsåker, och referenten Patrik Wickman valde i det loppet att helt sluta att säga numren plötsligt, och det var inget bra in på upploppet. Sen blev det en strid mellan två face-hästar som båda började på U, Unlimited och Unarmed Face, och han nämnde dem där om vartannat, och hade man inte förstått vem som var vem innan där, så var det omöjligt att veta vem som var först över mål. Och då kan man tycka då att ja, den som är insatt fattar väl ändå, behöver inte höra några nummer, men jag tycker att man ska göra travet så tillgängligt det går ändå. Det är ju svårt att hänga med i travlopp, även om den här grafiken finns tillgänglig, som ju funkar oftast. Men det där tycker jag är, jag tycker det är på något sätt ändå grundläggande att man nämner nummer och häst. Inte bara nummer, det tycker jag är att avsportifiera, det ska man inte göra, men nummer och häst tycker jag absolut att det ska nämnas.
Vi skickar den passningen till Patrik Wickman helt enkelt.
Det gör vi.
Här kommer en känd vignett. Den hade vi med för några år sedan under vintermeetinget i vår podd. Marcel Järsen, vi tar oss till Frankrike. Vintermeetinget är ju i full gång.
Ja, det kan man väl säga på allvar nu när Prix de Bretagne avgjordes i söndags. Jean-Michel Basir hade favoriten där, Valser di Poggio, en italienare efter Lavio som kom med 11 raka och var på väg mot sin 12:e seger, såg det ut som, men tappade travet. Ungefär som Ecuridé gjorde på Vincennes och galopperade över mållinjen. Och det blev ju en våldsam upplopps, ett våldsamt upplopp, alltså med hästar på bredd överallt. De kommer från alla håll, som han sa, den gode Lindskog. Och Diable de Vauvert vann. Och den är väl inte så känd. Han har ju spelat en undanskymd roll i den fantastiska D-årgången med Davidson, DuPont, Delia de Pomereux, Django Riff med flera. Jag såg värmningarna innan loppet och den här Diable de Vauvert var väldigt, väldigt läckert. Jag tänkte den där kan säkert vinna loppet och det gjorde han. Men knappt före Feliciano som ju är en redikersare i Philippe Allaires armada. Bertrand Le Belair tränar vinnaren som kördes av Gabriel Gelormini. Den här Le Belair blev för några år sedan avstängd 1 år för doping. Ja, får man ju tycka vad man vill om dem. Men hästen var fin, ingen tvekan. Och nu innebär ju det att han är inkvalad då till Prix d'Amérique.
Mm.
De tre första går ju dit så att de kan börja satsa på det loppet.
Mm.
En annan sak från Vincent var ju att Ferrari BR som han trodde hade gjort sitt mer eller mindre.
Vi sa vi ju redan när vi fick reda på att han skulle gå ner till Jean-Michel Bachier att han kommer vinna i lopp snart.
Och det gjorde han i sin tredje start för Basir, så vann han då på 10-9. Tjänar väl 200 000 kronor, svenska kronor någonting. Så att han har vaknat till liv. Men hästen i loppet var utan tvekan Sobel Conway som från sitt bakspår hamnade omöjligt till. Fick backa sig sist invändigt, trockla sig ut och hade väl hur långt som helst fram när upploppet började och spurtade våldsamt längst ut i banan. Och den här som, hästen som ägs i alla fall delvis av Kari Lerekorpi har på 2 månader i Basis regi tjänat 500 000. Och det han visade i söndags tycker jag tyder på att han kommer tjäna ytterligare ganska mycket pengar.
Alltså, ibland är det som att det inte spelar någon roll hur man kör på den där jävla banan eller hur loppen går till. Jag menar, han är hängande i 0-7 fart från början. Och tvingas alltså dra sist i princip och sen kan ändå trolla fram den här spurten. Ja, det är obegripligt.
Million Dollar Rhyme var med i måndags. Och Erik Raffin körde ungefär som gången innan, lite chansartat. Ville inte vara allt för mycket ute i spåren. Och den här gången så fanns det ingen öppning. Han blev fast. Det är svårt att bedöma hur mycket kraft han var kvar. Jag måste säga att han blev märkligt nog favorit där i det loppet.
Konstigt kört överhuvudtaget lopp. Där var det inget tempo att tala om. Så att,
nej, men det var en väldigt märklig styrning ändå. Han valde ju inte bara att köra försiktigt i andra spår. Han gick ju till och med ner på innerspår där och det kändes ju ändå lite uppgivet.
Ja, men samtidigt hade han startat bara några dagar innan. Alltså man får nog vara rädd om de ska överleva en vinter på Vincent.
Kanske var nej, ett litet, ja, det var det konstigt eftersom han då var favorit. Men det kanske var ett litet preparerlopp inplanerat.
Ja, det vet jag inte. Men det blev ett preparerlopp.
Mm.
Alltså när man såg vinnaren där också kunde man konstatera att det var i alla fall fel favorit i loppet.
Ja.
Den där Kalina var ju, det var, han tryckte på en knapp Basir bara.
Ja,
det var helt otroligt. Det är inte jätteofta man ser en häst som sitter ute i spåren och sen bara tjock.
Ja, Basir-knappen.
Ja, det var...
Magnus, finns det inte någon Bamse-referens i där? Att man trycker på något? Eller bara drar i något? Dra i ett snöre?
Det var en blåste i, man blåste ju i visslan, var väl tåget som lät,
det var det,
tror jag.
Kallad.
Och då hade de med sig en visselpipa som hade samma, samma signal.
Han blåste i pipan, så var det. Ha, inget jubileumsavsnitt, men ett lite längre, göttigare kanske vi fick till. Så återkommer vi med avsnitt 101 om en vecka. Har vi något mer budskap att förtälja innan vi...
Tvätta händerna.
Tvätta händerna och hålla avstånd. Och...
Har du så gott det går då?
På, ja.
Ja, vad han hette sa i den här sketsen i Nöjesmassaken. Peter Niklasson. Han var ju bisittare. Det var Sven Melander som var programledare. Han sa, krama varandra i trafiken.
Ja, just det.
Det är väl där vi kan kramas kanske.
Ja, just det. Så gör vi. Avsnitt 100 är över.
Ja.
In på totosport.nu. Så hörs vi. Hej, hej.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.